السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا تلقنا لكم التفسير بفتفر عند التفسير هو جزء تبارك وبي الحمد لله نهر مرسلوتة لنبرة فور كفيت الكور. Och det är idag surat al-insan, sen har vi al-mursalat. Så vi kommer idag inshallah ta'ala försöka gå igenom hela surat al-insan, om Allah subhanahu wa ta'ala underlättar. Och surat al-insan är en väldigt vacker, fin sura som till största del talar om belöningen för de troende i det kommande livet. Den höga, stora, fina belöningen som Allah azza wa jalla kommer att ära muslimerna i paradiset med. Surat al-insan är 31 versen. Och al-insan betyder ju människan. Och surat al-insan är en sura som vår älskade profet alaihi salatu wassalam brukade läsa varje fredag i salat al-fajr. Då han ledde sahaba i bönen så brukade han i första rakan läsa surat al-sajda och i andra rakan läsa surat al-insan. Så det är en sunna för den som har möjligheten att läsa dessa två kapitel i Salat al-Fajr på fredagen. Och Allah subhanahu wa ta'ala i den här suran nämner människans olika tillstånd eller faser. Och han nämner här tre faser. Då människan var inget. Sedan hur människan blev någonting. Och sedan var människan kommer att sluta upp någonstans. Var människan kommer att hamna. Och han nämner också i denna sura de två vägarna. Vägen till gott, till jämna. Och vägen till ont, till helvetet. Och nämner sen vad som finns i respektive hem. Vare sig det är helvetet eller paradiset. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala säger här i den första versen: Hal ata'al al-insani hinu minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Visst var människan en gång i tiden inte ens någonting att nämna. Yani, människan var inget. Allah subhanahu wa ta'ala skapade sedan Adam. Och från hans barn skapade han oss från en vätska blandad av mannen och kvinnans vätska. Så människan var ingenting alls. Och det nämns också här i tafsir att även då Allah subhanahu wa ta'ala skapade Adam, det var ju närvaro av jinnerna och av änglarna. Så låg ju hans kropp där själslös. Och varken änglarna eller jinnerna visste vad denna nya skapelse var för någonting. Och sedan låste Allah in själen i Adam och beordrade då alla att göra sujud till Adam. Vilket alla gjorde förutom Iblis som vägrade. Så människan var inget. Ingenting att nämna. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Vi har skapat människan av en blandad droppe för att sätta henne på prov, och vi har gjort henne hörande och seende. Det här är den andra fasen som människan genomgick. Det var att hon var inget, och sedan skapade Allah subhanahu wa ta'ala människan från mannen och kvinnans vätska, som Ibn Abbas säger. Det här är också ett av Koranens mirakel, att den i detalj nämner hur Allah subhanahu wa ta'ala skapar fostret. En kunskap som alldeles nyligen har upptäckts av forskare runt om i världen. Kunskapen om embryologi är en kunskap som står klart och tydligt i Koranen, som ingen människa hade kunskap om tills alldeles nyligen. Så hur i hela världen kunde profeten Muhammad a.s. ha fått den här kunskap? De här stadierna, 40 dagar, 40 dagar, 40 dagar, var hur människan skapas i kvinnans sköte. Och här nämns också då att människan skapas inte bara av mannens vätska, utan av en blandad vätska. Och det är mannen och kvinnans vätska. Och det här är också någonting som man tidigare inte kände till. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner att han skapade den här människan av en droppe. Yani av säden, blandad säd, för att sätta henne på prov. Och vi har gjort människan hörande och seende. Gärna för att testa människan. Och se om hon minns det gärna låga tillstånd hon en gång var. Eller om hon ska framhärda i högmod. Gärna människan ser för mycket om sig själv. Tror för mycket om sig själv. Har för mycket luft. Eller hur? Många är väldigt högmodiga. Men om de bara ödmjukade sig och mindes var de var. Gärna när de kom in i sin mammas sköte. De var en vätska som är mustaddar. Som är en människa, en äckla sak. Om du skulle få den på sig, du tvättar bort den. Det var det du var i början. En hur, eller vem är du idag att komma att vara högmodig? En ödmjuka dig. Minns vad du var, minns vem du är och minns vad du kommer att bli. En ödmjuka dig inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Allah, inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura. Och vi har skapat, eller vi har visat henne vägen, människan. Vi har visat henne vägen. Antingen är hon tacksam eller otacksam. Allah subhanahu wa ta'ala har visat människan vägen. Som han säger också, وَهَدَيْنَاهُ نَجْدَيْن. Att vi har visat vägen av gott och ont. Allah subhanahu wa ta'ala gav människan ett intellekt. Efida. Och som han nämnde i föregående vers, gav oss syn och hörsel. Och gjorde detta för att pröva oss. Och visade oss de två vägarna. Och som vi alla vet så är livet en prövning. Liabluakum ayyukum ahsanu amala. För att pröva oss vem som är bäst i sitt agerande. Och han gav oss då dessa sinnen av intellekt, förstånd och syn och hörsel. För att vi ska kunna urskilja på vad som är rätt och fel. Och Allah subhanahu wa ta'ala skickade sina profeter, uppenbarade sina böcker. Och skickade sin klara och tydliga uppenbarelse. Och visade vägen till honom, till hans välbehag, till paradiset. Och visade vägen till shaitan, till helvetet. Och allting ont som hör därtill. Allting är klargjort och tydligt för den som söker sanningen. Så det gäller bara att människan uppriktigt söker efter sanningen. Så kommer han, inshallah ta'ala, att finna den. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner också här de troende och de icke-troende, eller de vägledda och de vilseledda, med benämningen att de är tacksamma eller otacksamma. Inte bara att de är vägledda eller vilsna, utan den som är vägledd är en person som är tacksam. Och hans tacksamhet visar han i vad? Genom att erkänna de gåvor han fått av Allah i hjärtat. Genom att tala om dem. Och sen genom att sätta dem i verket, i att praktisera dem och nyttja alla de gåvor han har fått i detta liv i vad som gör Allah nöjd. Förstår ni? Och det här nämner Ibn al-Qayyim, att tacksamhet kan endast ske med dessa tre faktorer. Vilka tre faktorer krävs för att du ska vara riktigt tacksam? Shakir. Ett, eller i'tiraf bin ni'ma. Att du erkänner de gåvor du har fått. Wa ma bikum min ni'ma fa min Allah. Vilken gåva ni än fått är det från Allah, inte från någon annan. Du erkänner detta och du tackar Allah i hjärtat. Tayyib. Två, du talar om Allahs gåvor. Du säger alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Och tre, du använder de gåvor du har fått i vad som gör Allah nöjd. Allah har givit dig hälsa, välstånd. Använd hälsan till att dyrka Allah. Använd till att fasta, till att be och så vidare. Allah har givit dig pengar, en gåva. Använd den till vad som gör Allah nöjd. Betala din zakat, betala sadaqa och så vidare. Det här är sann tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Så vägledning är tacksamhet. Och det här är också logiskt. Om du inser att Allah subhanahu wa ta'ala är den allsmäktige, skaparen av allting, upprätthållaren av allting. Han skapade dig och satte dig i detta liv med ett syfte. Han är den som gett dig allting i detta liv. Då är han den som också förtjänar att tackas för allting man har fått. Och denna tacksamhet kommer då att gestalta sig i att du dyrkar honom. Du är hängiven i att dyrka honom och göra det han vill från dig. Okej? Eller så är du otacksam. Otacksam genom att vända alla ryggen och vända hans påbud, hans sändebud, hans uppenbarelse ryggen. Och inte göra det du skapades för i detta liv. Så människan är av dessa två slag. Och de flesta av människor som vi vet har valt den dåliga vägen. Eller man kan också säga så här, att den sanna vägen, den är en. Och anna hada sirati mustaqima, som alla säger att detta är min raka väg, singular. Och Allah nämner sen, och följ inte subul, följ inte små vägarna. Yani vägarna till helvetet, de är många. Och det är alla vägar andra än islam. Andra vägar än profeten sunna alaihi salatu wassalam, är vägar till helvetet. Förstår ni? Så att det finns där en uppsjö och en variation av dåliga vägar. Så sanningens vägar är en, och falskhetens vägar är oräkneliga. För de är alla andra vägar än sanningens väg. Så Allah nämner också här en väldigt viktig sak. Och det är att han har klargjort detta för människan. Han har klargjort den sanna vägen för människan. Han har klargjort de falska vägarna för människan. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, för att tydliggöra de kriminellas väg. Genom Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen klargör de dåliga väg, de kriminellas väg. Vad har de för egenskaper? Vad är det de gör? Vad är det de säger? Vad är det de dyrkar? Vad är det de kallar till? Och vad är det de förnekar? Och så vidare. Så att du klart och tydligt ska kunna särskilja på rätt och fel. Och folket av rätt och fel. Men allting har nämnts klart och tydligt i uppenbarelsen. Du människa har inte lämnats yani sådär utan att ha fått vägledning. Att det är någonting som saknas. Nej, wallahi, religionen är fullbordad. Den är komplett. Och vägledningen finns där för den som söker. För den som vill ha den. Så är den klar och tydlig. Eller hur? Sen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala i resterande del av suran belöningen för de som väljer den rätta vägen och straffet för de som väljer annat än den rätta vägen. Så tänker du nu, suran är 31 ayah, och från vers 4 till 31 handlar det då om en straffet och belöningen, och till största del om belöningen. Straffet får inte många ayah, utan det är belöningen som här kommer att en utmärkas i denna sura. Allah subhanahu wa ta'ala säger om de icke-troende och de som är majoriteten som valt fel väg. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. För de otrogna har vi förberett kedjor och bojor och en flammande eld. Allah nämner här tre straff som kommer att möta de icke-troende i helvetet. Vi har förberett. Allt detta finns redan nu i förberedelse. Inte att det kommer skapas senare. Utan helvetet står där och iddat lil kafirin. I förberedelse åt förnekarna. Vilka tre straff nämns här? As-salasil wal-aglal was-sa'ir. Kedjor, bojor och flammande eld. Och vi talade om det här i tidigare sura där Allah subhanahu wa ta'ala säger khuduhu faghullu, ta honom, grip honom och kedja fast honom i en krage av järn. Thumma al-jahima sallu, och kasta honom sen i den flammande elden. Thumma fi silsilatin dharraha sab'una dhira'an fasluku, och kedja därefter honom i en kedja vars längd är 70 alnar. Så här nämner Allah också då samma sak, att det kommer sägas på domedagen till änglarna av straffet: ta denna syndare, ta denna förnekare och sätt på honom en boja runt halsen, och sedan kasta honom i helvetet, grilla honom där i och linda in honom i kedjor vars längd är 70 alnar, en dira, av änglarnas längd, inte av våran längd, för att folket i helvetet kommer att vara otroligt stora. Allah säger också: alladhina kadhabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Att de som förnekar vår bok och de som förnekar det som sändebuden har kommit med, fasawfa ya'lamun, de kommer en dag att få veta. Idhil aghlalu fi a'naqihim wa salasil yushabun. Den dag då de ska bära kragar av järn. Den dag de ska bära kragar av järn om halsen och släpas fram i kedjor genom brännhett vatten för att sedan brinna i elden. في الحميم ثم في النار يسجرون. أعوذ بالله من ذلك. Så Allah i dessa verser, det finns även andra verser, nämner att folket i helvetet inte bara kommer brinna i elden, utan de kommer att vara fastkedjade. Och de lärda nämner att de här kedjorna gör så att händerna är fast vid nacken, de här bojorna runt halsen. För du vet, om du kastas mot någonting farligt så är din första reaktion att du försöker skydda dig, eller skydda ansiktet, eller hur? Om det skulle komma någon eldflamma eller liknande, det är din reaktion. Men även det här ska inte finnas i helvetet, utan personen är fast så att han bara ska grillas. Och som nämndes också, att han får som ett spett genom sig och grillas med dessa kedjor i helvetet. I en eld som är 69 gånger varmare än vår eld. Och varje gång hans hud brunnit upp kommer den bytas ut mot en ny hud. Och elden är svartare än kära. Svartare än kära. Och de har kläder av eld och dryck av eld och mat av eld. Alltså det går inte att föreställa sig. Och därför, den som syndar och drar på sig Allahs vrede och gör sig förtjänt av helvetet har gjort orätt mot sig själv. För han har dragit på sig ett straff han inte klarar av. I det här livet gör ett brott, du hamnar i helvetet. Eller du hamnar i fängelset. Det är någonting du kan brösta. Du klarar av att vara i fängelse. Du får mat och du mashallah spelar tv-spel, jag vet inte vad du gör. Men i helvetet, du klarar inte av straffet. Det finns inte någon som klarar av straffet i helvetet. Så därför ska man, subhanallah, vara så otroligt försiktig med att göra de synder som gör att man kanske hamnar i helvetet. Och har man gjort någonting fel ska man vara snabb i att göra toba. Så att straffet avlägsnas, man blir förlåten av Allah och inshallah får gå in i paradiset. Är ni med? Helvetet, wallahi, det är ingen lek. Allah har varnat oss för elden. Profeten Al-Islam har varnat oss för elden. Den är på största allvar. Det är inget skämt. Det är inte någon sån här, du går in och du bränner dig på handen och du går ut. Nej. Det här är fruktansvärt. Det finns ingenting i det här livet som går att likställas med detta. Förstår ni? Man hamnar i en vulkan, jag vet inte vad. Det är ingenting jämfört med elden i helvetet. Det här är så mycket värre. Och kropp som är odödlig och kommer att brinna där i för alltid. Vilket är värsta av. Inte att han brinner en stund och sen kallas till slut. Nej, för evigt, för alltid. Alhamdulillah. Allah skydda oss. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala gällande de fromma i paradiset. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. De rättfärdiga ska dricka ur en vinbägare spetsad med kamfer. Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att al-abrar. Och al-abrar är de som har egenskapen av al-birr, fromhet. Och Imam Sa'di säger att det är de vars hjärtan är fromma, fyllda med iman, på grund av deras tro och kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala, deras kärlek till Allah azza wa jall, och deras goda karaktär och agerande som ledde dem till att göra goda gärningar. Så al-abrar är de som då beskrivs med fromhet. Att de är troende och att deras gärningar då återspeglar deras vackra tro. Vad kommer de att få för någonting? De kommer att få dricka ur en vinbägare, kass. Kana mizajuha kafura, spetsad med kemfer. Och det är någon smakessens som gör, som man kan säga, har en egenskap av kyla. Till skillnad från vad som kommer nämnas senare, zanjabil, vilket har en egenskap av hetta, yani ingefära. Så att det är en blandning här. Och de lärda nämner också att denna kafur är någonting som ger bägaren, dess innehåll, en härlig doft. Det kommer att dofta härligt. Allah beskriver denna dryck som de kommer att få i paradiset och säger aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Från en källa ur vilket Allahs tjänare dricker. De ska få den att flöda allt efter behag. Yani dryckerna i paradiset kommer från källor. Och dessa källor är då avsedda för Allahs tjänare och de kommer att flöda efter behag. Och då säger man här i tafsir, yani de kommer att flyta exakt åt det håll du vill. Yani du har dina slott, du har dina ägor, dina marker i paradiset. Och du önskar att ha en flod på en viss plats. Fallas. Där kommer floden rinna. Allt efter dina önskemål kommer floderna att forsa och rinna fram på de platser som du önskar. Och de forsar fram i stora mängder. Och de behöver inte heller vara rädda över att drycken ska ta slut, utan allting i paradiset är obegränsat. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala de utmärkande egenskaperna av dessa abrar, dessa fromma människor som kommer att belönas med paradisets oändliga belöningar. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. De uppfyller sina heliga löften och fruktar en dag vars fasa ska bli omfattande. Första egenskapen, yufuna bin nadr. De uppfyller sina heliga löften. Nadr är att du avlägger en ed, ett löfte att göra en god gärning. Och det är oftast då en frivillig gärning. Som att du säger att jag avlägger en ed att fasta varje måndag och torsdag. Till exempel. Eller jag avlägger en ed att skänka 1000 kronor i sadaqa varje månad. Då måste du islamiskt upprätthålla denna ed. Du måste hålla detta löfte inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och gör du inte det så måste du sona. Om du har brutit denna ed. Och profeten alaihi salatu wassalam sa i en autentisk hadith. Den som har avlagt ett löfte att lyda Allah, låt honom fullfölja detta löfte. Och den som avlagt en ed att synda mot Allah får inte fullfölja detta löfte. Så avlägger man en ed att göra en god gärning så måste man göra det. Är ni med? Men skulle det visa sig att det är skadligt, inte hållbart, så får man ju bryta den, men då måste man zooma. Och här, som Sa'di nämner, är det underförstått att om de håller sina heliga löften till Allah, vilket är löften om frivilliga gärningar, så är det underförstått att de är ännu mer måna om att hålla sina obligatoriska gärningar. Eller hur? Det är inte logiskt att en person håller sina heliga löften som är frivilliga, fasta sunna och ge sunna sadaqa, och sen faller kort i att göra sina plikter. Utan nej, det här är det extra. Och det finns många sådana här paralleller man kan dra i Koranen. Att Allah nämner frivilliga gärningar som en god egenskap. Och då är det då underförstått att de per automatik också gör sina obligatoriska gärningar. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Och de fruktar en dag vars fasa ska bli omfattande. De fruktar domedagen. Vars fasa, ondska, kommer att vara omfattande. Kommer att vara dominerande. Och deras rädsla för domedagen, och de inser allvaret av denna dag, leder dem till att göra goda gärningar och håller dem borta från att synda. Det är inte bara att det är tomma ord, utan det är en sann rädsla för domedagen, en sann rädsla för mötet med Allah subhanahu wa ta'ala, en sann rädsla för helvetet. Och det här gör vad? Det visar sig i deras agerande, att de faktiskt kämpar för att komma till paradiset. De kämpar i att fly från helvetet och Allahs straff. Och det här är den sanna frukten av tron på det kommande livet. Det är inte bara tomma ord man säger, utan det visar sig också i personens agerande. Och Allah säger sen för deras goda och vackra egenskaper: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Och de ger mat trots sin kärlek eller behov för den tillbehövande, den faderslöse och krigsfången. De skänker sina pengar och sin mat som de egentligen själva är i behov av. Men de ger företräde till kärleken till Allah subhanahu wa ta'ala framför det de själva älskar. Framför kärleken till sig själva. Och de är måna att ge åt de mest behövande samtidigt som deras avsikt är ren och uppriktig för Allahs skull. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att från paradisets folk egenskap i detta liv är att de är generösa. De delar med sig. Och ni vet, förr i tiden så var ju mat bland det käraste och dyrbaraste en person hade. Du jobbade under dagen för att kunna sätta mat på bordet, eller hur? Det var inte som idag att du hade en frys och ett kylskåp och ett skafferi. Utan för vissa var det att det var mat för dagen. Det var tomt hemma. och du jobbade, köpte lite i hem och åt, att du då skänker den här maten som du egentligen själv behöver. Du, yani, önskar att äta den, du längtar efter att äta den till någon annan. Är inte detta ett starkt bevis på din iman? Eller hur? Som Allah säger, لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Ni kommer inte nå samfrånhet tills ni skänker från det ni älskar. Det ni håller kärt. Inte bara att du ger någonting som du kanske inte ens vill ha. Det är kort datum, kallas, jag ger bort det. Du skulle ändå ha kastat det. Det där är ingen, det är inte iman. Nej. Iman är vad? Att du ger det du själv vill ha. Det du själv vill äta. Du ger bort det för Allahs skull. Och ger man maten, man håller den kär och man vill äta den, så är det underförstått att man också ger dem andra saker. Som pengar och kläder och det som de fattiga är i behov av. Subhanallah. فَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Och det här var en väldigt vacker och fin egenskap som sahaba hade. Den kallades för istithara. Att man ger till andra av det man själv behöver. Man ger till andra det man själv behöver. Man ger företräde till andra framför sig själv. Och ni känner kanske alla till وَيُؤْفِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Berättelsen i surat al-Hashr där den här sahabin kom till profeten alaihissalam som en gäst. Han kom som en resande person till Medina och hade då ingenting. Och profeten alaihi salatu wassalam sa till sahaba, vem ska ta hand om min gäst? Vem ska ta hand om min gäst? Och då säger en av sahaba, jag är Rasulullah, låt mig ta hand om honom. Och tar du hem honom och säger till sin fru, det här är profetens gäst, låt oss ära honom ikväll. Och då säger hon, vi har inte ens mat åt oss själva, vi har bara mat till barnen. Alltså det räcker knappt till barnen. Och då säger han, låt oss på kvällen släcka lampan, vi sätter oss i ena hörnet av huset. Och vi serverar den här maten till gästen. Och sen så sitter vi med våra skedar i skålen typ. Och slår i skålen så att det låter som att vi äter. Så att gästen inte ska känna obehag. Innan han ska tro att vi äter och han äter. Subhanallah. Och vad sa han också? Och lek med barnen så att de glömmer bort sin hunger och sover. Okej? Okay? Och ge den här maten till våra gäst. Ja? Så morgonen därpå så säger då profeten alaihissalam, han var förundrades över detta. Allah hade uppenbarat att Allah var nöjd över den här personen. Och skrattade i välbehag över det som personen gjorde. Men vem skulle göra så här idag? Samma sak kvinna som kommer med sina två döttrar och tigger hemma hos profeten alaihissalam. Och Aisha letar hemma, vad hittar hon? Tre dadlar. I hela hemmet. Finns ingen annan mat än tre dadlar. Vad gjorde hon? Men vad gjorde hon? Hon gav bort allt. Hon gav bort allt. Hon behöll ingenting. Subhanallah. Hon kunde säga nej. Profeten sa att hon behöver näring och vi behöver mat. Och tyvärr, vi har ingenting. Nej, hon gav bort allt. Subhanallah. Det här är att ge av det man älskar. Det man håller kärt. Och även den här berättelsen om Abu Talha. En av Ansar i Medina. Som ägde en trädgård mitt i centrala Medina. Framför profetens moské. Och där fanns det en brunn med godaste vattnet i Medina. Okej? Okay? Så när Allah sände ner den här versen, ni kommer inte nå framgång tills ni ger av det ni håller kärt. Direkt kommer Abu Talha till profeten alaihissalam och han säger, Rasulullah, här är min trädgård, ta den. Spendera den, dela den, alltså gör vad du vill med den. Den är fi sabilillah. Och jag hoppas på belöning hos Allah i att ge den här trädgården. Jag hoppas att det är en investering hos Allah. Och vad sa då profeten alaihissalam? Bakhin, bakhin. Vilken framgång till, vilken positiv sak du har gjort. Och han tog då emot den, mashallah, och delade ut den till fattiga och behövande. Så det här är en sann iman. Man är generös, man delar med sig. Och man ger inte bara av det man inte behöver. Utan man ger av det man behöver. Man ger av det man håller kärt. För man vet att yani man får någonting bättre av Allah. Allah kommer att ersätta i detta liv. Och han kommer att belöna dig med någonting bättre i kommande liv. Är ni med? Och subhanallah, Ibn Kathir nämner också här. gällande den här versen, att de ger av det de håller kärt till mesakim, fattiga, yatim, föräldralösa barn, och asir, fångar. Han nämner här, och den är autentisk, att i slaget av Bedr så tog ju muslimerna krigsfångar från icke-muslimer. Och tänk er, de här människorna har krigat mot islam och försökt döda profeten, sallallahu alaihi wasallam, döda sahaba. Nu är de krigsfångar. Och så sa profeten alaihi wasallam, mata dem. Och vad gjorde sahaba? De matade krigsfångarna från sin egen mat innan de själva åt. Ja? Är det vart någonstans i mänsklighetens historia finner ni detta? Att du matar din fiende med din egen mat före du själv äter. Billahi alaikum. Har ni läst någonting sånt här i mänsklighetens historia? Det du läser är att krigsfångar behandlas som skit. Om de ens får leva. Eller hur? Får inte ens äta hundmat igen. Men här, mashallah, de gavs av sahabas mat innan de själva åt. Allah vakna. Och det var ju de här vackra, fina karaktärsdragen som gjorde att de här människorna senare blev muslimer. När de såg den sanna islam, hur vackert islam är, det är ingen person gör så här. Som är ni fäst vid det världsliga livet. De här människorna måste ha någon annan baktanke. Det måste finnas någonting annat som driver dem. Eller hur? Det här är genuint. Det här är inte bara tomma ord och fina inlägg på Facebook. Det här är äkta. När folk ser sånt här, det är då de öppnar ögonen för islam. Förstår ni? Så det är viktigt att vi också försöker implementera det här i vårt vardagliga liv. Att du kanske offrar lite extra på jobbet, du kanske offrar någonting du vill ha, du kanske ger bort din lunch till arbetskollega eller någonting. Gör det för allas skull. Inte bara vackra ord om mashallah islam, vi är generösa och sen han sitter hungrig och du äter din lunch. Förstår ni? Det funkar inte. Utan nej, i praktiken. Låt oss alltid försöka vara den bästa muslimen. Och när de ger mat till de fattiga och behövande, vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wa la shukura. Vi ger er endast mat för Allahs skull. Vi vill inte ha någon gengåva från er eller något tack. Yani varför matar vi er? För Allahs skull. Liwajhillah. Vi vill inte ha någonting tillbaka. Jazaan, någon belöning eller någonting i gengäld. Wa la shukura, och inte heller något tack eller beröm eller pris. Yani vi ger i total uppriktighet till Allah för Allahs skull och vill inte ha någonting av er, vare sig någonting tillbaka eller inte ens ett tack vill vi ha av er. Det är inte det vi förväntar oss och det är inte vår avsikt. Yani kolla här vilken uppriktighet. Ibland när folk ger någonting så kan det vara för att yani få en position att ha någonting, en hållhake hos någon, att han blir skyldig dig en tjänst. Eller hur? Eller att han kanske ska, åtminstone ska tacka dig eller göra dua för dig eller liknande. Nej. Jag ger villkorslöst. Här är sadaqa. Jag vänder mig bort. Det är som att jag vet inte vem du är. Det här var för Allahs skull. Och därför Sheikhul Islam ibn Taymiyyah säger att en person som ger sadaqa till en behövande med avsikt av att han ska prisa honom, eller han säger han ska prisa honom eller göra dua för honom. Säg, gör dua för mig. Eller någonting annat. Faller inte in under denna vers. Yani, och det här är ett vanligt fel som vissa gör. De åker till ett fattigt land. Och de ser någon fattig. Man kör med lite mat eller pengar eller någonting. Och så säger man samtidigt, gör dua för mig. Eller hur? Gör dua för mig. Du får inte säga så. För det är att du vill ha någonting tillbaka. Du får inte säga så. Om du ger personen pengar och han är bara tysk, han säger inte ens tack, han säger inte jazakallah, skulle du bli arg? Nej, du får inte bli arg. Varför? För du vill inte ha shakura. Du vill inte att han ska tacka dig. Det är bra att han tackar dig. Det är islamiskt att han tackar dig. Det är islamiskt att han gör dua för dig. Men det är inte något kriterium. Det är inte varför du gav honom pengar. Du gav honom pengar för Allahs skull. Förstår ni? Så det är av Allah du vill ha belöningen, inte av honom. Är ni med? Och det här återigen visar också på uppriktighet. Ibland man ser icke-muslimerna skänker och då är det så här, det blir ett inlägg på Facebook. Jag skänkte 100 kronor till Rädda Barnen. Eller hur? Skänkt 100 kronor till cancerfonden. Och så vidare. Eller det här företaget gav 10 000 till den här det här ändamålet och så vidare. Det blir ögonkänneri. Man gör det som en form av reklam för att man vill ha någonting tillbaka. Det finns inte islam. Utan när du ger, du gör det villkorslöst för Allahs skull. Allah säger sen innana khafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Vi fruktar hos vår Herre en dyster och besvärlig dag. Ja, de fruktar domedagen. De skänker fisabilillah. De tror på domedagen. Och de fruktar, de är rädda för domedagen. En dag som Allah beskriver som abusan qamtarira. Den är dyster. Den är hård. Qamtarira, den är besvärlig. Den kommer att få ansikten att vara bistra och försträckta. Och det är så domedagen är. Yawman asira, det är en dag som är svår, det är en dag som är tung, en dag som är mäktig, en dag som är svår. Så de troende bävar, de fruktar i rädsla för den dagen. Och de vet att den dagen kommer att göra människor besvärade, kommer att få ansikten att bli bistra. De kommer att ha en bister min under hela den dagen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala belöningen som de får för att frukta denna dag. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمْ وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. Allah ska därför skydda dem mot den dagens fasa och skänka dem skimmer och fröjd. Yani Allah subhanahu wa ta'ala på grund av deras rädsla för domedagen kommer att skydda dem från fasan av den dagen. Och skänka dem nadraten, ljus och skönhet i ansikten, wasurura och lycka i deras hjärta. Och det här var ju det vi också talade om i förra lektionen. Att de troende kommer att ha skinande, vackra, lysande ansikten på domedagen. Och de kommer att ha glädje i sina hjärtan. Det är en glädje i hjärtat som återspeglar sig i ansiktet. Och så är det en sann glädje. Återspegla sig i personens ansikte. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, som Allah också nämner. Och vad är det då som händer? Jo, de fruktar domedagen. De är rädda för domedagen. Vilket gör att de förbereder sig för domedagen. Genom att göra goda gärningar. Och genom att hålla sig borta från synder. Och genom att göra toba. Det är den sanna tron på domedagen. Och Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt en hadith Qudsi. Och han svär vid sin storhet att han inte kommer att ena för en person två tillstånd av rädsla och två tillstånd av trygghet. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala att den som är trygg från honom i detta liv, som känner sig trygg från Allahs straff på domedagen, kommer inte att vara trygg på domedagen, utan Allah kommer att fylla hans hjärta med rädsla. Men den som fruktar Allah i detta liv kommer Allah att ge trygghet i nästa liv. Förstår ni? Så är personen likgiltig, nonchalerar, bryr sig inte om domedagen, är inte rädd för domedagen, han kommer att ha panik på domedagen. Rädsla och skräck på domedagen. Men den som har rädsla för domedagen i detta liv, och Allahs helvete och Allahs straff, han kommer att ha trygghet hos Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Förstår ni? Så Allah enar inte mellan två tillstånd av rädsla och två tillstånd av trygghet. Och då gäller det att vi barn har tillståndet av rädsla i våra hjärtan i detta liv. Vi är rädda för domedagen. Vi är rädda för konsekvenserna av våra synder. Vi är rädda av tillkortakommandet i att göra det goda. Vi är rädda av att vi har lätt för att synda. Vi är rädda för att vi kanske inte gör toba och det ena och det andra. Förstår ni? Måste vara rädda. Och därför snabbt vända sig till Allah i förlåtelse. Och kämpa att göra det goda. Tävla till Allah, Allahs välbehag och hans paradis. Och då, inshallah ta'ala, kommer man att få denna trygghet hos Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Allah säger sen وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Och han kommer att belöna dem för deras tålamod med paradis och siden. Ett paradis att leva i och siden att läsa i. Allah belönar dem för deras tålamod. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا. Yani, vad är det som de belönas för? Deras tålamod. Och tålamodet här omfattar de tre kategorierna av tålamod. Tålamod i att lyda Allah. Tålamod i att hålla sig borta från synder. Och tålamod i livets motgångar och svårigheter. De hade tålamod med allt detta. Och därför belönas de med paradiset. Och alla nämner här och silken, eller siden, sidenkläder, vilket de kommer att få i paradiset. Ni vet att sidenkläder är det mjukaste, skönaste materialet som finns, eller hur? Alltså det klias inte, det ger inte utslag eller någonting. Det är jätteskönt, siden och silkeskläder. Och då nämner här vissa ulama som Ibn Qayyim, vad är relationen och sambandet med att Allah nämner tålamod och sen silke? Jo, för att tålamod är lite khashin, det är lite grovt, det är lite tufft, det är lite hårt, eller hur? Att härda tålamod, det är svårt, det är inte enkelt. Att vara tålmodig med de här tre sakerna som jag nämnde, det är inte enkelt. Det är lite tufft och lite svårt och lite grovt, gärna kan man säga. Och därför belönas de med någonting mjukt och någonting fint. Det är liksom belöning för detta i paradiset. Och det här gäller både männen och kvinnorna. För att profeten Al-Islam, han sa, han tog upp guld. Och han tog upp siden i ena handen. Och så sa han att de här två är haram för männen från min umma och halal för kvinnorna. Men de är haram i dunya för männen och de är halal för kvinnorna. Men de är halal för båda i kommande liv. Så män får inte ha guld eller siden eller silke. Okej, det är sant. Men kvinnor får ha det. Utan männen kommer att inshallah ta'ala få det i kommande livet. Muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik la yarawna fiha shamsan wa la zamharira. Där ska de vila på utsmyckade troner och varken uppleva solhetta eller vittrande sköld. De kommer att sitta tillbakalutandes avslappnade på de bekvämaste och vackraste av sittplatser, dekorerade i de vackraste av tyg. Och hur är klimatet? Klimatet är medel. Det är perfekt. Det är ingen sol som bränner. Det finns ingen sol i paradiset. Utan det är bara Allahs ljus som kommer att skina. Och det finns inte heller någon kyla. Utan det är perfekt. Och subhanallah, har ni reflekterat över yani, hur det perfekta tillståndet är? Även nu till exempel, du åker på semester. Du ligger på stranden, det är för varmt. Solen skiner. Eller hur? Du går i skuggan, det är lite för kallt. Ja. Eller det blåser lite för kallt. Eller det blåser lite för varmt. Eller hur? Eller stolen är obekväm. Är det inte så? Det är alltid någonting. Det finns en mygga där. Är det någonting som stör hela tiden? Tänk på alla de här tillstånden i paradiset. Du sitter perfekt. Vädret är perfekt. Du äter perfekt. Du dricker perfekt. Perfekta kompisar. Men allting är mashal. Är ni på topp av vad du kan önska dig? Önskar ni någonting? Tänk, det här. Wallah, det här är bäst. Det finns i paradiset. Garanterat. Förstår ni? Subhanallah. Vackert, eller hur? Ingenting är utelämnat. Allah säger sen: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ دِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَدْلِيلًا. Dess paradis, eller paradisets skuggor, finns de nära, och dess hängande frukt ska skänkas eller sänkas inom räckhåll. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ دِلَالُهَا. Paradisets skuggor finns de nära. Yani skuggorna finns där från träden i paradiset. Som jag nämnde tidigare finns det till exempel träd som är så stort att det skulle ta 100 år för en snabb ryttare att rida igenom det skugga. 100 år. Och alla nämner sen också frukterna. Och dess klasar, fruktklasar, hänger nära till hans. Yani inom räckhåll. Och de lärda nämner här i tafsir från sahaba radiyallahu anhum och tabi'in. Yani att frukterna är alltid nära. Det vill säga vad? Att trädet anpassar sig efter dig. Om du står så kommer klasarna i nivå med ditt huvud så att du kan plocka. Om du sätter dig så kommer grenen ner till yani, nivå A där du sitter. Om du lägger dig så kommer grenen ner till nivå A där du ligger. Du kan alltid, vilket tillstånd den är, du kan alltid plocka frukten. Subhanallah. Alltid nära till hans. Mashallah. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِئَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. De betjänas med skålar av silver samt koppar klara som kristall. Kristall fast av silver. Vars innehåll de uppmäter allt efter behag. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att det kommer att cirkulera kring dem skålar av silver och koppar, drickeskoppar. Klara som kristall. Kristall fast av silver. Vars innehåll som uppmäts efter behag. Här nämner man i tafsir att kopparna i paradiset är gjorda av silver. Det finns olika koppar. Det finns guld, det finns silver och så vidare. Men silver som är så rent att det är som genomskinlig kristall. Och det här är någonting som inte finns i dunja, i det här livet. Det finns ingen silver som är så ren att den är genomskinlig, eller hur? Men silver, den är tjock, den är hård. Men subhanallah, silverkoppar som är som kristall, du vet, tunnaste av glas. Allah akbar. Och Allah nämner också Allah här i den här versen. Qaddaruha taqdira. Att de är uppmätta allt efter behag. Yani exakt den mängden du vill ha. Det är också en sak som är perfekt i paradiset. Att du kommer att få exakt den mängden du önskar. Varför? Så Ibn Qayyim säger att om du får för mycket av någonting och dricker det, så blir det inte längre gott. Eller hur? Om du får för lite så vill du ha mer. Till exempel, du är hemma hos någon. Han kommer och ger dig ett glas med 2 liter juice. Det är för mycket. Eller hur? Om du dricker, du kommer få ont i magen. Ja? Sen det blir inte ens gott till slut. Även om det är godaste juicen. Eller hur? Eller du är jättetörstig och man känner att han ger dig en halv deciliter. Tatt glas. Det är inte schysst. Men Allah vet exakt vad du vill ha. Vad som passar dig just den tiden. Och då kommer dina betjänter och servera exakt den mängden som du behöver. Subhanallah. Mashallah. Allah säger sen: "Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila." De får också dricka ur en vinbägare spetsad med ingefära. "Aynan fiha tusamma salsabila." En källa som där i kallas för salsabil. De kommer att få ka's. Kass betyder här dryck av vin. Och Allah säger att den här glaset, dryckeskärlet alltid är fullt. Som Allah säger, wa katsan dihaqa. Det är alltid fullt. Det kommer inte, så fort du har druckit kommer det fyllas på ständigt. Och den här drycken, det här vinet som vi vet i paradiset, det finns ju en flod av vin också, är inte som vinet i detta liv. Utan Allah säger, la yusadda'una anha wa la yunzafun. Ett vin som inte ger huvudvärk eller illamående. Ett vin som inte ger något rus. Utan mashallah, det är bara leddatun li shanibin. Det är bara gott för de som dricker den. Som någon form av vindrusjuice eller liknande. Du blir inte full av det. Du blir inte illamående av det. Men tänk på alkohol i det här livet. Subhanallah. Det luktar äckligt. Eller hur? Och luktar äckligt från den som dricker. Och sen personen spyr och mår dåligt. Och beter sig som hayawan. Men det här finns inte. Subhanallah. Får ingen baksmälla eller något sånt. Det är bara gott, masha. Det är bara dricker och njuter. Subhanallah. Men visste ni att det har nämnts i en hadith att den som dricker från vinet eller alkoholen i detta liv inte kommer att få vinet i nästa liv. Och sen vissa av dem kanske säger att man gör toba och så. Allah har dem. Kanske får. Men det gäller att om man vill ha den här goda drycken i paradiset, så ska man avstå från att dricka i detta liv. Och har man druckit det så ska man självklart göra toba och be om förlåtelse. Men den som dör som alkoholist eller dricker utan att göra toba kommer inte få dricka av det i nästa liv. subhanahu wa ta'ala att de dricker en dryck som då är blandad med zenjabil. Och zenjabil är ju som vi vet ingefära. Och det nämndes i början av suran att drycken är blandad med kemfer, som är någonting kyligt kan man säga. Och kemfer, jag tror inte ens det är någonting man dricker i det här livet, det är inget man förtär. Men i paradiset kommer man att kunna göra det, det är någonting helt annat. Så du har kyla och värme, och det blandas och gör den bästa drycken, som de lärde har sagt. Den här kylan och värmen gör den bästa balansen i drycken, så att den blir den godaste av drycken. Allah subhanahu wa ta'ala säger sen: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. Och de ska betjänas av evigt unga barn, eller pojkar. När du ser dem så tror du att de är utspridda pärlor. De kommer att ha betjänter i paradiset, tjänstemän. Vissa av salaf sa att varje person har minst 1000 betjänter. Minst. Varje enskild person har i sitt kungarike minst 1000 betjänter. Så de har de här pojkarna som då är skapta i paradiset, vars enda syfte är att tjäna dessa invånare. Och det nämns också en sahih hadith som Sheikh Albani håller att vara autentisk, att de här tjänstepojkarna är barnen till icke-muslimer som har dött. Barnen till icke-muslimer kommer att bli muslimernas betjänter i paradiset. Det nämns i en hadith, i en åsikt. Och det är också, vissa säger att det är också en skapelse Allah har skapat i paradiset. Som ett hurra in. Wallahu a'lam. Så tänk er att en person har 1000 betjänter, och det nämndes att de alla har olika uppgifter. Alla gör olika saker. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Och när du ser den platsen, en i Jannah, så ser du na'imen, du ser härlighet, وَمُلْكًا كَبِيرًا, och ett storslaget rike. MashaAllah. Om du ser ut över paradiset, reflekterar över tillståndet av folket i paradiset, så kommer du att se vilken otrolig välsignelse som de befinner sig i. Marken, jord, za'faran, den är pärlor, rubiner, ädelstenar, floderna, slotten som är tusentals meter höga med tusentals dörrar, byggda av ädelstenar, guld och silver, pärlor och liknande. Subhanallah, genomskinliga vissa av byggnaderna, den upphöjda troner, kläder av silken, godaste maten du kan önska dig, godaste dryckorna, kvinnor, allting du kan önska dig. Då är det verkligen en na'im. Och som profeten sa, salam, det finns i Jannah, det som inget öga någonsin skådat. Det är inget öra någonsin hört. Och det är ingen människa någonsin kunnat föreställa sig. Men det är över all våran fantasi. Och störst av allt detta, att få vara nära till Allah, njuta av att höra hans röst, att se hans vackra ansikte, och att vara de som omfattas av Allahs ridwan. Wa ridwanu min Allahi akbar, att Allah är nöjd över en. Och det här goda, utöver allt vi har nämnt, är också något som ständigt är i ökning och aldrig tar slut. För om det skulle ta slut, så skulle det inte vara en fullbordad njutning. För det ska alltid finnas en rädsla om att det här kommer någon dag att försvinna och ta slut. Nej, det är för evigt. Khalidina fiha abada. Det kommer de att vara för evigt. Och Allah nämner i den här versen också att det är ett stort mulken kabira, ett stort kungarike. Och han nämner de där haditherna om paradisets storlek. Och vi har ju nämnt tidigare att dess storlek är, som Allah säger, som himlarna och jorden. Som himlarna och jorden. Det vill säga, vad tänker hela universum? Hela rymden. Ni vet idag rymden. Hur liten vi är i vår lilla galax, i vårt lilla solsystem, och hur många solsystem och galaxer det finns, eller hur? Vi är ingenting. Tänk er att Jannah är större än hela rymden. Hela himlen. Va? Tror ni kommer att vara trångt? Och därför, den sista personen som ni vet, han går in där i och han får ett kungarike som motsvarar den här dunja 10 gånger. Lika stor som den här dunja, det här världsliga livet 10 gånger. Och i vissa hadither, det tar honom 2000 att kolla ut över sitt kungarike. 2000 år att kolla ut över sitt kungarike. Han är den sista personen i Jannah. Och han får allt han vill. Och han tror att han är den lyckligaste personen i Jannah. Allah Akbar. Ska vi fortsätta eller? Ja, 10 verser kvar. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. De ska där bära gröna kläder av siden och brokat och vara smyckade med armringar av silver, och deras herre ska låta dem dricka den renaste drycken. De kommer i Jannah att få vackra kläder av siden. Och han nämndes el-istabraq och el-sundus. Det är två sorters siden. Den ena är tjockare än den andra. De bästa formerna av siden. Och det nämndes här grön. Att de är gröna kläderna i paradiset. Det kan vara folk av olika färger, men kanske den dominerande färgen kommer vara grön. Och det nämns också att det är den bästa siden, tyget, det gröna. Och det är också någonting som är vetenskapligt bevisat skönt. Och roingivande för ögat att kolla på någonting grönt. Att du sitter ute och kollar på en grön äng eller gröna träd och så vidare. Det är något som inger ro och lugn i själen. Så att det är också kanske något här psykologiskt, just med att man har gröna kläder i paradiset. Och Allah nämner också här att de kommer att ha asawir, armringar av silver. Och i andra platser i Koranen av guld och silver och av pärlor. Och det här är för både männen och kvinnorna. Ni vet ju att män i det här livet, muslimska män, inte får ha smycken. En muslimsk man har inte halsband, armband, örhängen, jag vet inte vad folk har för tiden, piercing, och näsringar och läppringar och ja, allt möjligt igen. Nej, du har inte sånt. Den där du får ha om du vill är en silverring. Yes. Annars du ska inte ha några smycken. Det är kvinnor som har smycken. Ni män har inte smycken. Utan männen kommer istället att få smycken i Jannah. I nästa liv. Och de kommer att få dricka den renaste av drycken. Och det nämns här att den här drycken kommer att rena deras inre. Ta bort allt agg och hat och allt negativt som fanns. De kommer att bli de renaste av människor. Inna hada kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Och det kommer att sägas till dem, allt detta har väntat er som lön och era strävan har varit uppskattad. Genom all denna belöning ni kommer att få är era lön, era belöning, och era goda gärningar, era strävan är uppskattad. Mashkura, yani den är accepterad. Och här nämner ulema i tafsir, yani att all denna stora belöning är för det lilla vi brukade göra. Allah Azza wa Jalla, han är al-shakur, den som belönar stort för lite. Vi gör lite och vi får stort. Billahi alaikum. Att du gör salat, du fastar, gör det dig förtjänt av att få ett kungarike som är sådär stort, som denna jord 10 gånger och allt du kan önska i all evighet. Nej, det är över. Den är överbetalt, vad ska man säga. Det är för mycket, är ni med? Så Allah, han är shakur. Han belönar oss stort för lite. Vi gör lite och Allah belönar stort. Allah är generös, han är karim. Alhamdulillah. Inna nahnu nazzalna alika al-Qur'ana tanzila. Det är sannoliken vi som har sänt ner denna Koran till dig steg för steg. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Ha därför tålamod med din herres beslut och lyd inte bland dem någon syndare eller förnekare. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att han sänt ner denna bok, i Koran. Och i den här boken finns det ju meningen med livet, påbud och förbud, lagar och bestämmelser. Och vägen till paradiset. Och för att nå dit och upprätthålla dessa påbud och, och hålla sig borta från förbuden behöver man vara sabr, eller hur? Tålamod, som Allah säger. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Så var tålmodig med din herres beslut, lagar, bestämmelser. Och lyd inte bland dem, icke-muslimerna i Mekka, syndare eller förnekare. De vill det inte det. De vill bara få det bort från Allahs väg. Så han nämner Allah subhanahu wa ta'ala, Koran, uppenbarelsen. Att vi ska följa den. Men att för att följa den och att upprätthålla den och för att kalla folk till den behöver vi tålamod. Utan tålamod kommer ingenstans. Och för att kunna vara en praktiserande muslim så ska du inte lyda dem som kallar dig bort från islam. Icke-troende och syndare som uppmanar dig till saker som strider mot islam. Vilket vi ser nu i storskaligt krig mot islam och muslimer. Nej, inte bara nu utan det har funnits från. De har koloniserat våra länder och försökt att manipulera och hjärntvätta och ta bort islam från oss. Lyder vi dem, kallas det kört. Därför måste man trotsa dem. Och stå för sin religion och praktisera sin religion. Även om det är i, vad säger man, mot vind. Så ska det ändå stå emot. Och ha tålamod. Bita fast vid islam. Hålla fast vid islam. Tills den dagen du lämnar denna dunja. وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Och prisa din herres namn morgon och eftermiddag, och om natten så ska du inför honom falla ner i bön och upphöja honom natten lång. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala vad som hjälper oss att ha tålamod på vägen till honom, vad som hjälper oss att ha tålamod i detta liv, och det är att dyrka Allah morgon och kväll. Och det här nämner ulema att be våra böner. Att be våra böner morgon, dag och kväll. Och att minnas Allah, göra dhikr, sabah wal masa. På morgonen och på kvällen. Och att be frivillig bön på natten. Alla de här goda gärningarna hjälper oss att få styrka, att härda och att ha tålamod i att vara starka på vår religion tills den dagen vi dör. Inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajila wa yadaruna wara'ahum yawman thaqila. Allah säger sen att dessa avgudadyrkare älskar det flyktiga livet och lämnar framför sig en tung dag. Yani, dessa förnekare som har varnats, som har fått uppenbarelsen. Vad är det som får dem att förneka sanningen? Det är deras kärlek till det världsliga livet. De ser det som att de skapades för dunja. För de finns ingen akhira, det finns ingen jannah, det finns ingen yawm al-qiyam. Så deras yani, förnekelse av det kommande livet är det som gör att de inte vill acceptera sanningen. Och vi talade också om detta förra lektionerna. Tyvärr, de flesta människor tycker om en ajil, det påskyndade, det närvarande, det nuvarande livet. Och försummar det kommande livet. De lever som att de skapades för dunja och har glömt bort el-akhira. Och det här är orsaken till all ondska. Och de var yadaruna wara'ahum yawman thaqila. Och de har lämnat framför sig en tung dag. Men de bryr sig inte om domedagen. وَكَانَ يَوْمٍ عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. Det är för de icke-troende en svår dag. Men subhanallah, de bryr sig inte om det. نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. Det är vi som har skapat dem och gett dem stadig kroppsbyggnad. Och när vi vill så kan vi sätta andra som liknar dem i deras ställe. Yani Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att han skapade oss starka, med styrka, med alla våra kroppsdelar, den här uppbyggnaden i kroppen. Och han är den som också kan skapa om oss på domedagen. Det är han som skapade oss första gången, är kapabel att skapa oss i det kommande livet. Inna hadhihi tadhkira faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila wa ma tasha'una illa an yasha' Allah inna Allah kana 'aliman hakima. Detta är sannoliken en påminnelse. Så låt den som vill ta en väg till sin Herre. Men ni kan inte vilja om inte Allah vill. Allah är den evigt vetande, den visen. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att vi ska följa denna påminnelse. Denna Koran, dessa verser, denna sura är en tankeställare och en påminnelse. För den som vill ta en väg till Allah. Allah har gett oss en fri vilja, gett oss ett intellekt. Här är sanningen, varsågod och följ. Vill du inte följa den så är det på eget val. Och du har endast dig själv att skylla på i kommande liv. Och väljer du den rätta vägen, alhamdulillah, så är det bifadlillah med Allahs framgång och tawfiq som du gjorde det. Så följ den rätta och raka vägen. Följ uppenbarelsen. Och följ denna väg som leder till al-jannah med all den storslagna belöning som vi har talat om idag. Och sen säger Allah i den sista ayan, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wal zalimin a'adda lahum 'adaban alima. Han insluter den han vill i sin nåd. Och för de orättfärdiga så har han förberett ett smärtsamt straff. Allah tar in den han vill i sin nåd, sin rahma, sin jannah. Och de orättfärdiga kommer att straffas. De som har valt Satans väg framför Allahs väg, för dem har han förberett ett smärtsamt straff. Så här slutar denna mycket vackra och fina sura. Och inshallah ta'ala, som ni alla kanske kommer ihåg, så nämner denna sura då människans olika faser, tillstånd i hur Allah skapade människan, hur Allah gav människan hörsel, syn, intellekt, hur Allah sen visade människan vägen till sanningen och vägen till falskhet och gav oss det fria valet, och nämner sen belöningen för de som väljer den rätta vägen och belöningen för de som avviker från den rätta vägen och väljer shaitans vägar. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala förlåta oss, omfamna oss i sin rahma, vägleda oss på den rätta vägen tills den dagen vi dör, göra den bästa dagen den dagen vi möter honom, och ge oss det högsta och bästa av paradis, och förlåt oss för våra synder. Amin. Och jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Och förlåt om det blev lite långt, men vi avslutade suran, alhamdulillah. Mashallah. Jag vet inte hur ni känner, men jag blir inte trött av tafsir. Kanske ni känner likadant. Det är så här kunskap som det bara mer, eller hur? Ha? Subhanallah. Och som Uthman radiallahu anhu sa, att om våra hjärtan skulle vara friska skulle de aldrig bli mätta på Allahs tal. Om vi bara hade friska hjärtan så skulle vi ha en oändlig hunger för att höra Allahs tal, höra tafsir på Koranen. Allah musta'an. Bro.
Om du följer tid av ignorans, eller var tiden när du kände att du var inte så smart, satt och känner dig skyddad vid internet och gör haram genom att göra dåliga saker mot människor.
Ja.
Eller bara alltså, främlingar ute på gatan, vem som helst. Men sen, senare, du blir äldre, du mognar till, du gör tobba för det du har gjort.
Ja.
Men när du gör något mot någon, du är inte bara tobba till Allah, du är också mot personer, de måste acceptera dig. Men det här är människor inte kommer se igen. Hur gör man då?
Ja, brodern ställer en mycket bra fråga. Vad händer om man i sina dagar innan man var praktiserande eller muslim gjorde saker som innebar skada av andra, förtryck och orättvisa mot andra? Hur kan man gott göra för detta? Så generellt, profeten Ali, han sa, Islam är jubu maqable. Islam sudda bort vad som har varit innan. Allt. Så när man börjar praktisera islam eller acceptera islam, så blir man syndfri. Man blir av med sina synder, alla synder. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah förlåter alla synder, alla, utan undantag. Så gör man en uppriktig toba, tobat al nasuha, så blir man inshallah förlåten för alla synder. Och vad den här personen ska göra, han ska försöka sudda bort spåren. Kan han ta bort det ligger kvar på nätet, han tar bort det, förstår du? Någon sån här förnedringsvideo eller jag vet inte vad. Han måste ta bort det. Det är en del av tobat. Förstår du? Och kan han gärna på något sätt nå ut till de här människorna, om han var muslim, kanske han måste också be de här människorna om ursäkt eller förlåtelse eller ge tillbaka deras rättigheter, så är det också fint om han gör det. Och där han skulle kunna skriva från ett fejkkonto på sociala medier, ursäkta broder, syster, gjorde fel mot dig innan, jag har insett det, jag har blivit mognat, blivit en bättre människa och vänt mig till Allah, jag hoppas att du också kan förlåta mig, någonting sånt, jag förstår. Men generellt, jag är toba, så där bort allting. Imam ibn Rajab, han talar om det här Zamharin, kylan i helvetet. Jag vet inte om det är sahih, men han nämner vissa äthar att folket i helvetet kommer att säga till väktarna där, snälla, kan vi inte få lite kyla, kan vi inte få vila i lite kyla. Och då kommer de tas till sidan av helvetet, till en plats som är så kall att köttet ramlar av från benen. Det är så kallt att köttet ramlar av från benen, och så kallt att de ser ta oss tillbaka till elden. Förstår du? A'udhu billah. Och vissa hadith nämner att platsen heter Bolas. Den här, den elda eller kyla. Den elda kyla, om man kan säga så. Ni vet, det finns den här, vet du, den här, vet du, den här isen som är...
Dry ice.
På svenska. Dry ice.
Va?
Men det heter någonting annat.
Nej, liquid nitrogen.
Ja, på svenska, återigen. Nitrogen. I alla fall, det är minus för 200 grader någonting. Där du vänder dig, du rör, eller hur? Tänker du då vad som kan finnas i helvetet? Alla skjutas. Vilken handling är mest kär för Allah som ger mest hasanat? Vad säger ni?
Salam.
Ja? Generellt är tawhid. Det finns ingenting mer nobelt och bättre än tawhid hos Allah subhanahu wa ta'ala. Att särskilja alla dyrkan, uppriktighet, att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen kommer de fem obligatoriska bönerna, sen kommer zakat, sen kommer fastan, sen kommer hajj. Och sen kommer det som de gärningar som ger störst nytta. Att ju mer nytta en gärning gör, speciellt för andra människor, ju mera belöning får man. Sen kan allt vara relativt. Bästa vicken, bästa fastan, bästa frivilliga bönen. Alltså då måste frågan gärna specifieras. Vad är för egenskap man ska lägga mest fokus på att utveckla förutom generositet och egenskap som fru för att nå paradiset? Även där det är relativt. Det beror på personen. Det man ska utveckla är det man faller kort i. Jag kan inte veta vad du har för plus och minus. Alla har plus och minus. Du kanske är generös. Då ska inte jag säga att du ska arbeta på att bli mer generös. Utan du ska kolla på dina brister. Där du faller kort och där det finns potential för förbättrelse. Det är där du ska, de sakerna du ska jobba på. Och det vet inte jag vad det är för någonting. Men får man gå tillbaka till islam, rannsaka sig själv och väga sina gärningar med Koranen och Sunnan. Är jag så som Allah vill att jag ska vara? Praktiserar jag Koranen och Sunnan korrekt? Är jag så som sahabiyat var? Har jag deras egenskaper? Gör jag mina rättigheter eller mina skyldigheter gentemot min skapare, gentemot mina föräldrar, gentemot min släkt, gentemot min man, gentemot mina barn? Eller man rannsakar sig själv i alla de här egenskaperna. Är det fel att följa en medhab blind? Nej. Som lekman, som okunnig person är det okej att studera en lagskola, en medhab, och att följa den. Men man får inte taklid att man följer blind, förstår du? Man vet inte bättre. Ta'assub däremot är fel. Ta'assub betyder att man är så här partisk. Man är, vad säger man?
Fanatisk.
Fanatisk är jättebra. Man är fanatisk. Att man begränsar sanningen till sin medhab. Förstår du? Du följer Imam Shafi'i. Sanningen finns bara i Shafi'is medhab. Shafi'i har aldrig fel. Alla andra har fel. Shafi'i har rätt. Det där är haram. Det där är bidda. Och inte Shafi'i står bakom ett sånt ställningstagande. Förstår du? Han är inte ens nöjd med det. Men att man som lekman, man är okunnig. Man vet inte bättre. Studerar en medhab. Det är okej. Och sen med tiden, man lär sig komparativt olika andra åsikter. Shafi'i, han sa till exempel att bryta en kvinna, att röra en kvinna bryter wudu. Du följer det, du vet inte bättre. Men sen så lär du dig, oj, faktiskt det sanningen är med den andra åsikten, att det inte bryter en wudu. Åsikten av Imam Ahmed, Imam Abu Hanifa, Ibn Abbas och så vidare. Att versen, de har tolkat den fel, att röra en kvinna bryter inte alls wudu. Hallas, nu har jag ändrat min åsikt. I den här åsikten följer jag att inte bryta wudu. Förstår du? Men inte så här att nej, om du har sagt Shafi'i, då måste du hålla fast vid den här åsikten även fast du vet att den är fel. Det där blir fel. Så vi är ålagda att följa islam, följa Koranen och Sunna, förstår du? Och att följa en medhab är egentligen bara ett medel för att göra det. tills du vet bättre. Förstår du? Så, ur den aspekten är det tillåtet, inshallah. Men jag råder alla muslimer att söka kunskap. Söka kunskap genom medhav, söka kunskap genom förståelsen av hadither, koranverser och så vidare. Förstår du? Studera komparativt de olika åsikterna och så vidare. Men det kan vara svårt för någon. Och därför kan det vara enklare att begränsa sig till en medhav och en åsikt. Och sen när man väl bemästrar den kan man gå vidare till att kolla på vad andra säger. Förstår du? Mycket bra fråga. Kan man säga att en medhav är närmare sanningen än någon annan? Ja, alltså. Jag minns att jag var på en föreläsning på Femin. Och han sa, Imam Ahmed och Imam Shafi'i. Det är närmare alltså bevisen, förstår du? De medhavs. De är mer utvecklade. Abu Hanifas var den första. Och den var begränsad till Irak. Han bodde i Irak. Så hans kunskapskällor var begränsade. Förstår du? Och därför hade han inte så mycket hadith. Till skillnad från Imam Ahmed. Som reste runt alla platser. Och tog kunskap från allt och alla. Den fick alla källor. Och memorerade 1 miljon hadith. Och uttalade från sahaba. 1 miljon. Förstår du? Så hans kunskap, den är grymmare. Alltså den är starkare. Så man kan säga så att det kanske är närmare sanningen att följa Imam Ahmed eller Imam Shafi'i, för de var senare och de var mer utvecklade, och även deras medhav senare har, vad kan man säga, man har utvecklat dem. De som kommit efter, de lärda, har utvecklat dessa medhav, förstår du? Till skillnad från till exempel Abu Hanifas medhav, där de typ stannat. Efter hans 2 elever, det finns inga nya så här, åsikter eller ishtihad, utan man har bara stannat där. Medan vi finner att Nawawi och de andra, de har utvecklat inom Shafi'is medhav. Och gjort ishtihad och kanske till och med håller en annan åsikt än inom Shafi'i. Att de är väldigt opartiska i sina böcker, förstår du? Allah. Så det skulle man kunna säga. Abro.
Men på den vidare på det han frågade och du svar på. Alltså, om du har då en fråga där du är av layman och du har 2 åsikter som går emot varandra, alltså det kan ju väldigt lätt hända att du tar bara det som känns bäst för din situation, att du blir mer partisk och säger, ja, men vet du vad, det här passar mitt nuvarande livsstil, om vi bara göra det. När jag har hört till vissa säger, ja, men jag kan snusa, det finns vissa åsikter som säger att jag kan, så jag följer det. Hur ska man tänka när du har motstridiga åsikter?
Ja, det är viktigt att man som muslim, man är alltid uppriktig. Man försöker att dyrka Allah med vad Allah har uppenbarat, eller hur? Och islam är inte åsikter. Utan vi är ålagda att följa Koranen och Sunnan. Sen är det tolkningar på Koranen och Sunnan. Så i slutändan, det är inte en tolkning du vill åt, utan det är, eller inte en lärd person du vill följa, utan det är Koranen och Sunnan, vilket en lärda har försökt komma fram till. Och därför är det fel att man alltid letar efter kryphål. Det som på arabiska kallas för ruhas, eller underrättelse. Ruhas. Och det finns, du kan hitta hos de tidigare lärda vissa åsikter. De gjorde ishtihad och de kanske hade fel i en fråga. Då kan man inte bara säga som jag följer den för att jag tycker det är lättast, eller det är någonting du vill göra. Till exempel Imam Malik var på åsikten att hund är inte orädd. Så du, inte ens hunden saliv är orädd. Förstår du? Du kan inte följa den åsikten. Det finns tydliga hadithen i Sahih Muslim. Hunden saliv orätt, måste tvätta 7 gånger. Inshallah, Imam Malik nåddes inte av den här hadith. Du kan inte bara säga om jag följer åsikten. Eller, det finns en liknande exempel på sen, åsikter som yani helt saknar bevis, förstår du? Eller udda åsikter. Som Ibn Hazm kommer 400 år efter profeten s.a.w. och säger att musik är halal. Ja? Koranen säger det haram, hadithen säger det haram, sahaba säger det haram, tabi'un säger det haram, de 4 medhab säger det haram. Nej, jag följer Abu Ibn Hazm. Jaha, vet du vem Ibn Hazm är? Nej, jag vet inte. Men jag tycker det är en bra avsikt. Förstår du? Jag tror inte ens Ibn Hazm skulle tillåta den musik som finns idag. Förstår du? I alla fall, han hade fel Ibn Hazm i den här frågan. Får inte följa honom. Förstår du? Då är det som att du följer folk. Och då, som Allah har nämnt om judar och kristna. Ittakhadu ahbarahum wa rahbanahum arbaba min dunillah. De tog deras munkar och raviner till gudar vid sidan av Allah. Vet du hur? Det var en av sahaba, vad heter Hatib. Han var kristen förut. Så han kom och sa, Rasul, det är inte sant. Vi dyrkar inte alls våra präster och raviner. Och då så sa profeten a.s. han brukade inte, om de förbjöd någonting följa dem. Alltså förbjöd någonting tillåtet lyda dem. Och om de tillät någonting förbjudet lyda dem. Han sa, jo. Han sa, det här är en dyrkan till dem. Förstår du? Så någon kommer idag och säger, nej, ränta är halal. Och du säger, okej, jag följer den här chefen. Då har du dyrkat honom vid sidan av Allah. Om du vet att ränta är haram. I alla fall, man ska vara försiktig. Man ska alltid försöka följa sanningen. Och även om du som nu har en fråga, till exempel, bryts vudu av att röra motsatta könet eller inte? Det är en fråga där det kanske finns lite olika åsikter. Försök läs. Kolla igen. Det är inte speciellt svårt att ta 10 minuter att läsa. 10-20 minuter att läsa. Och du kan få en uppfattning om vad som verkligen var inte korrekt. Och sen försök fundera igen. Och vet du inte bättre, då följer du bara genom chefen till exempel. Förstår du? Hellre att du följer chefen än att följer dig själv.
Det är det, alltså, största problemet har varit. Det är därför.